I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per.
Hejsan.
Då var det dags att stänga vårsäsongen. Det har varit en ganska bra fotbollsvår. Spännande matcher, fina prestationer. Men det är klart, det börjar ju kännas att det har varit 1,5 år utan publik i den här serien. Per, när allting återstartar i juli igen, hur mycket publik tror och tycker du det kan vara rimligt att släppa in då?
Oj, det är ju en svår fråga såklart att ge en tydlig siffra, men det är klart att nu när vi min inställning har varit när befolkningen är vaccinerad i hög utsträckning så finns det ju ingenting som stoppar från att ha större publikmassor på arenorna. Hur många vet jag inte, men det är väl rimligt att göra det procentuellt utifrån hur stora arenorna är, tänker jag. Så att man ja, jag vet, jag kan inte säga exakt siffra, men jag önskar väl att det är 5-10 000 på läktarna i alla fall då, från sensommaren och framåt kanske.
Ja, myndigheterna har ju vad jag förstår delat in det här i tre nivåer då. Nivå 1 ska ju ticka igång från och med 1 juni här redan med 500 åskådare då. Och nivå 2 går igång vid 50% vaccinerade, färre än 300 på sjukhus och färre än 200 fall per 100 000 invånare. De senaste 2 veckorna. Så att vad jag förstår utifrån de siffrorna, och den får man ju min liksom prognos får man ju ta med en nypa salt där. Så det är inte omöjligt att man når till den här nivå 2 då, lagom till juli. Och den här nivå 2 då, den innebär en ökning då från 500 åskådare till 3000 personer sittande utomhus. Och det är ju det som berör allsvensk fotboll då. Så att det är väl någonstans rimligt utifrån myndigheternas perspektiv att kunna ha upp till 3000 personer sittande utomhus. Men det är väl klart att det går att initiera en debatt om det liksom den siffran ska vara huggen i sten så att säga, man inte kan gå över den på de väldigt stora arenorna till exempel. Nivå 3 då innebär ju inget tak och då är det ju fullt pådrag igen liksom. Mm. Hur lång tid det tar innan man hinner dit, det vet jag inte, men det hänger väl precis som du säger ihop med vaccinationen då. Men hur man än vänder och vrider på det, här börjar man ju skönja ett ljus i tunneln. Och jag tror att det kommer bli jävligt häftigt den dagen publiken återvänder. Det kommer bli ganska massivt. Bara när det har varit liksom de här logerna. Man kan ha synpunkter på att de rör sig i gråzoner och så här, men man bara tittar på det de här logerna bidrar med, så här är det ju faktiskt lite grann. Man hör liksom lite embryon till ramsor och lite spontana reaktioner och så där.
Nej men absolut, det har ju gett någonting definitivt, och det, man får ju känsla, så det har ju varit ganska, det har ju inte varit åtta, det har varit åtta åskådare på läktarna, sen har det ju varit ett par hundra runt omkring ofta får man.
Ja, i de här logerna,
ja,
tänker
precis,
jag
så att, ja, precis, så det har ju varit en del folk redan. Och det känns som att det blir allt fler nästan på, i logerna ju längre fram ju säsongen har gått.
Ja, och som sagt, från och med återstarten här, då har vi ju dessutom, då får man ju tänka på hur opinionsläget är också, för då kommer vi haft ett fotbolls-EM med publik, vad jag förstår. Och det är klart att då kommer ju opinionsläget vara ett helt annat, för att det måste vara rimligt även liksom på inhemska matcher. Och ta in publik, särskilt då om alla de här rimliga kraven då uppfylls, som jag refererat till tidigare. Så det hoppas vi på, att det blir fotboll med publik från och med juli. Men där är vi inte ännu. Vi ska ägna det här avsnittet åt att summera vårsäsongen. Och var börjar man bäst med det? Genom att ge sig på senaste tidens händelser i Hammarby, för det svänger ju om Bajen igen. Kanske inte på det sättet de vill dock. Frågan är var man ska börja med alla turer kring Bajen här, men Sportbladet Fick ju i veckan här uppgifter om att Stefan Billborn, tränaren, han får gå oavsett hur det går i cupfinalen mot Häcken som ju spelas på söndag. Uppgiften har dementerats av sportchefen Jesper Jansson. Vi får väl se hur det blir med den saken. Men vad tycker du, Boman? Ska Hammarby sparka Stefan Billborn?
Nej, men man får vara tydlig med att säga det som du sa, att både Jesper Jansson och ordförande Yxkull har ju bara sagt och dementerat här då, så vi får se hur det blir som du sa. Jag har ju alltid varit en försvarare av Billborn, länge varit det. Jag tycker att han har gjort så pass mycket bra den första tiden i Hammarby, där han verkligen överpresterade sitt spelmaterial på ett strångt sätt. Därför kände jag att han fick ha ett sämre 2020, ett helt misslyckat 2020 sportsligt. Det var det ju, verkligen. Jag kände att det kan man ge honom, att misslyckas grovt ett år, för att han har skapat sig ett sånt starkt förtroendekapital innan då. Men jag tyckte det var rimligt att han skulle få våren på sig, helt enkelt. Och den här våren så tycker jag att det är väldigt få matcher där Hammarby har övertygat över 90 minuter. Det är få klockrena insatser där jag i alla fall har känt att han känns på helt rätt väg. Inte ens Sirius hemma då, som ju var jättefint presspel och allt, så funkar jättebra i 60 minuter, släpper man ändå in två stycken enkla mål då. Vi har Djurgården hemma, en bra insats, det är väl den som kanske är den bästa insatsen, men den här nya heavy metal fotbollen med den nya balanserade Bayern har ju liksom gett okej resultat, men fortsatt släpper man in väldigt mycket mål, så jag känner väl att, jag tycker ju att Billborn har haft En bra trupp. Visst, den har varit en övervikt på offensiva spelare, men i grunden så har startelvan, så är det en väldigt bra startelva, och jag tycker inte att det känns klockrigt än så länge, så jag tycker inte det är helt orimligt eller konstigt att om man skulle få gå, så tycker inte jag det är helt orimligt. Jag tycker att det, jag kan verkligen förstå det just nu, för att han fick trots allt ett halvår till på sig.
Jag tycker det då inte att Hammarby ska sparka Stefan Billborn. Jag tycker inte det är rimligt att göra det med 11 poängen då. Jag håller med dig egentligen i allt det du säger, och det finns en dimension här att han har varit ganska länge där, och ju längre man är en klubb, desto närmare blir det ju att man lämnar den. Det var rimligt med Andreas Alm till exempel, att han fick gå från Häcken. Han har varit där i 4 år nästan. De hade 2 poäng då på 6 matcher. Här har vi ändå ett Hammarby som har skrapat ihop 11 poäng. De är 6 poäng efter Djurgården och Malmö. Det är klart att det är problematiskt. Det är klart att de har underpresterat en del. De måste fråga sig varför de underpresterat. Men jag tror vi måste höja ribban när det är rätt att sparka tränare, om du förstår vad jag menar. Det var rimligt i Andreas Alms fall. 2 poäng på 6 matcher hade de då. När han då inte sparkades förvisso, men när de hittade den här då sömlösa lösningen som vi berörde förra gången, med att han lämnade i alla fall. Det är ju samma diskussion runt IFK Göteborg med Rolle Nilsson. Det talar vi om ett blåvitt då, som ja, men på enligt alla sätt att mäta bör ligga någonstans i mitten. De har tagit 9 poäng. Jag tycker också det är väldigt konstigt efter att han varit knappt ett halvår i klubben, att man ska bara prata om att man ska sparka en tränare när man ändå har tagit 9 poäng jämfört med konkurrenterna. Och som sagt då, Billborns Hammarby underpresterat en del, håller med, men ändå tagit 11 poäng. En cupfinal står för dörren. Jag tycker definitivt att han ska ha den här cupfinalen på sig, och jag är som sagt tveksam till om man ska sparka tränare på som ändå tar 11 poäng på en vårsäsong och är liksom 2 segrar egentligen ifrån Djurgården och Malmö FF. Nu räknar jag ju då inte den här extra matchen som Malmö har spelat, men det är så pass tajt där liksom. De har ju väldigt nära topp 3 i Hammarby fortfarande. Det är inte alls att de är avhängda. Och man får väl också föra in där hur liksom, det vet jag inte riktigt hur mycket det här coronautbrottet i början där har liksom sinkat och mycket av det påverkat prestationen. Så att jag tycker ändå någonstans att Stefan Billborn är så skicklig fotbollstränare. Och ska de nu då ändå göra sig av med honom, vilket det finns uppgifter på att de kommer göra oavsett hur det går i den här cupfinalen då, ja, då måste de till en bättre tränare. Jag är inte... Det ska bli intressant i så fall att se vad de tar fram som är bättre. Det är inte så jävla många tränare ute som jag på rak arm kan säga den här lösningen ger Hammarby en bättre fotbollstränare än Stefan Billborn.
Nej, det är en rimlig poäng, och såklart det är inte orimligt sportsligt om han skulle få fortsätta, givetvis. Så är det ju inte, så är det ju. Men Men jag tycker ändå att, att han fick in Fjolusson som mittback liksom, som är en riktigt, riktigt bra försvarare. Det var en pusselbit som jag kände saknades. Fick in honom och han började väldigt bra, men har allt eftersom fallit ner i den här, på den här ganska låga nivån som Bayerns försvarare brukar hålla. Och i just hans fall så vet jag, och alla vet, att det här är en riktigt bra mittback. Men vad är det som gör att han kan leverera riktigt bra mittbackspel i Hammarby liksom? Och till slut så måste man ju tänka att det är någon typ av systemfel som gör att det blir så, snarare än att det är de enskilda försvararna som är dåliga eller sådär liksom. Så att just det, jag tycker trots allt att han fick in en ganska, ganska bra nyförvärv sett till ja, som jag tror skulle kunna, borde funka väldigt bra. Så att jag tycker inte det var orimligt om Bilbao fick jobba vidare, men jag förstår också att det finns ett bra läge att byta.
Nej, men försvarsspelet är ju intressant där. Vad är det? Och de har ju liksom satt det här nya balanserade Bayern med en annan balans på mittfältet som ska skydda den här backlinjen bättre. Fått in Fjolusson som du säger. I grund och botten beror det väl liksom på att, som vi konstaterade redan innan säsongen började, att de har väldigt svaga ytterbackar defensivt. Det är mycket fokus på att de här ytterbackarna ska delta i offensiven. Defensiven så finns det, klart att det finns bättre, bra mycket bättre ytterbackar än Jass och Sandberg som Hammarby ofta spelar med. Det är mycket fokus på att de ska delta i offensiven så att säga. Och då misslyckas då mittfältet, det nya balanserade mittfältet, med att skydda backlinjen, då blir ju Fjolusson och Fenger, som man har ju oftast haft bevisat som mittback, det blir väldigt många situationer för dem. Mm. Och ju fler situationer, ju oftare kommer du liksom se dum ut helt enkelt, för oavsett hur bra eller dålig. Du kan inte lösa alla situationer. Jag såg den senaste matchen här nu då mot Kalmar, där Hammarby gör en helt okej första halvlek, faller igenom totalt i andra halvlek. Men jag skulle inte säga att det är backlinjens fel egentligen, utan de blir helt enkelt överkörda av Kalmar i andra halvlek. Kalmar har 14-2 i avslut. Jag brukar säga att bollinnehavet inte spelar någon roll, men i den här andra halvleken blir det demoraliserande för Hammarby när de inte fick tag på bollen, var det sämre i sitt offensiva pressspel eller på egen planhalva ens. Kalmar bara kom i anfall efter anfall, och det är klart att förr eller senare studsar bollarna in när det blir så många tillfällen. Så att där måste man ju verkligen fråga sig hur kan man gå ner och göra plötsligt göra en 1+ halvlek när man ändå liksom, det jag tycker det är en hyfsad vårsäsong. Han har vunnit den här matchen och haft 14 poäng. Då hade vi knappt, har vi inte haft den här diskussionen förmodligen, eller?
Nej, så
att det är väldigt små rörelser där. Och det kommer då ytterst efter en total genomklappning i andra halvlek. Och vad jag förstår så ligger det till grund någon form av spelarmöte eller liksom möte där man har rensat luften och det har varit mycket kritik då och högt tonläge och så. Och absolut, är det så att Stefan Billborn helt har tappat omklädningsrummet, att de ledande figurerna i Bayern tycker att fan, den här gubben duger helt enkelt som tränare, då kommer det bli svårt, då är det ju svårt för honom att fortsätta. Då måste ju sportchefen Jesper Jansson helt enkelt agera. Den insynen har jag inte, mer än att vi har hört uppgiften om det här liksom stormiga mötet då. Men utifrån vad jag kan bedöma, utifrån poängen och så tycker jag det ska krävas mer helt enkelt för att man ska sparka en tränare än när ett lag faktiskt har 11 poäng och är så nära topp 3. Det var ju det Jesper Jansson också sa när vi hade honom i våran studio i vintras. Då sa han ju att, vi frågade okej, hur säkert sitter Billborn? Och då svarar han ungefär att det beror på hur långt efter topp 3 vi är. Och de är ju inte långt efter topp 3. Jag menar, Norrköping har ju också sina bekymmer. Det är ju egentligen Djurgården och Malmö som har stuckit iväg lite grann här.
Nej, men jag tycker inte heller att om det är så att han skulle lämna, så tycker inte jag det i första hand beror på liksom kemi med spelartruppen och så, utan jag tycker i så fall det är att jag tycker fortfarande inte att jag har sett särskilt många klockrena insatser den här våren när han hade möjligheten att liksom när han hade en startelva som jag tycker borde leverera åtminstone hälften av matcherna riktigt starka insatser.
En sak är vi dock helt överens om, det är att ska de ta in en ny tränare så måste de ha ett bättre namn. Jesper Jansson måste hitta en tränare som är bättre än Stefan Billborn, annars är det ingen idé att byta. Och då är frågan, vem fan är bättre egentligen än Stefan Billborn? Jag har ju varit inne på, och det kanske är mer någon form av liksom arketyp egentligen, men jag har ju liksom länge argumenterat för Lasse Lagerbäck. Det är klart att 99,9% så är det helt orimligt att Lasse Lagerbäck ska ta Hammarby. Men jag menar den profilen, om de nu vill bygga liksom en vinstmaskin, om de vill öka sin vinnarkultur, ja, då kanske de måste gå ifrån det här att de ska spela på ett visst sätt, för det har de väl inskrivet i sina stadgar, håller jag på att säga, att det ska vara klacksparkar på Söder. Nej, men att det ska vara det här framåtlutande fotbollen. Bilbon har ju ett uppdrag att de ska spela på ett visst sätt, eller hur? Mm. Och ska man gå ifrån det nu då? Ja, då tycker jag, då ska man ju ta in den typen, en liksom en fotbollstränare som skiter fullständigt hur fan det ser ut. Här går vi få hämta 3 poäng, lite som Malmö FF. Det är ju ingen som bekymrar sig mycket om hur deras spel ser ut. De ska ju vinna sina fotbollsmatcher. Lite så är det ju Djurgården också, och även AIK. Mm.
Nej, men absolut. Nej, men det är svårt på rak arm att säga vilka tränare som skulle vara bättre. Det vet man ju aldrig. Å andra sidan så var det, ibland kan ju överraskande namn var väldigt bra, som det var ingen som var särskilt säker på att Billborn skulle göra det så bra 2018, men det gjorde han ju, så att och jag menar, det är ju det är inte alltid, jag menar, Billborn kan ju vara en perfekt tränare för Hammarby i flera år, och sen så, ja, som vi säger, efter 3-4 år så brukar det vara ju så allsvenskan att det är svårt att få samma effekt av sitt ledarskap på en spelartrupp liksom.
Ja, sen så kommer det inte gå någon nöd på Stefan Billborn när saken, nej, är klar. Jag menar, ponera att Billborn får sparken här nu, jag menar, han skulle väl vara perfekt i Häcken till exempel. Ja. Drar jag bara ur hatten här nu. Det skulle väl vara om han nu är sugen på att flytta till Göteborg. För jag menar, som sagt, det är en väldigt skicklig fotbollstränare. Han har gjort det på många sätt väldigt bra i Hammarby. Så att det är klart att jag tror att även om Hammarby sparkar Stefan Billborn, så är inte han någon stor förlorare i detta. Utan det finns bra, stora allsvenska klubbar som skulle stå i kö för att få Stefan Billborn som tränare, eller hur?
Ja, och han har också varit väldigt tydlig alltid, Billborn, med att han, det är inget krav för han att vara huvudtränare. Han kan tänka sig vara assisterande någonstans eller akademitränare någonstans. Han är ju en sån fotbollsmänniska, så han kan ju tänka sig alla möjliga typer av fotbollsjobb på ett ganska prestigelöst sätt, misstänker jag.
Ja. Han har satt ett jävla avtryck i allsvenskan. Han har gjort fina resultat. Han har i stunder stått för ett fantastiskt fint spel, särskilt 2019 då, men även under 2018. Och han har ju verkligen gjort någon form av raketkarriär under de här åren. Och han är ju väldigt högt hållen och respekterad inom svensk fotboll. Det ska man inte glömma. Nej. Det talas ju om Billborn som kanske är en av de landets absolut skickligaste instruktörer till exempel. Så att det är klart, det här är liksom en man som kan sin fotboll ut i fingerspetsarna.
Så är det.
Men vi ska inte prata mer om Stefan Billborn, även om det alltid är intressant. Vi lär få anledning att, eller det lär bli anledning att återkomma till det i olika sammanhang, som sagt. Vi går över till vårt andra ämne idag, och det är ju en fråga, skulle jag säga. Och det är, vilka är egentligen vårmästare 2021? Jag vet inte om det finns en sådan titel, men vi uppfinner den. Och det är frågan då om Djurgården eller Malmö FF ska anses vårmästare. De rent poängmässigt och även målskillnadsmässigt, för nu räknar vi bort den här framflyttade matchen som Malmö har spelat då, så ligger de ju på exakt samma, men tar man bort den matchen då, ja, då har ju faktiskt Djurgården fler plusmål, plus 7 då mot Malmös vad det blir, plus 5. Så att frågan är, Boman, vad tycker du, vilka är vårmästare? Är det Djurgården eller Malmö?
Ja, men för mig är det Djurgården, just eftersom Djurgården har överpresterat sett till sina förutsättningar enligt min uppfattning. Jag tycker de har gjort det klart bättre än vad jag trodde de skulle göra, medan Malmö har levererat i princip i linje med, vad jag trodde då inför säsongen, framförallt poängmässigt. Så att för mig så är det Djurgården som har varit den stora positiva överraskningen, alldeles oavsett om det är så att de har inte vunnit allting på slutet, så har de genomgående stått för bra prestationer då, möjligen då att det gått ner lite mot Blåvitt och mot Bayern och sådär, och sen delvis Degerfors utvis innan dess, men Djurgården är den största positiva överraskningen, därför är de för mig vårmästare, även för Malmö då i grunden har varit lika bra poängmässigt.
Ja, och sen så har de ju faktiskt mötts också, och ska man se det liksom som en måttstock, som en final, en vårfinal, så vann ju Djurgården den med besked. De körde ju verkligen över Malmö FF på Tele2 på ett sätt som fortfarande känns, så att säga. Jag var ju lite inne på att det var, man hade en känsla av ett maktskifte där, och det byggde ju lite på att Djurgården har ju lite i skymundan byggt upp en otrolig ekonomi. Nu står de på samma poäng som Malmö FF är efter våren, och vill Djurgården så har de ju, det är klart, de har inte lika stora ekonomiska muskler som Malmö FF förstås, men de har väldigt fina ekonomiska muskler att göra någonting under sommaren som gör att de definitivt kommer kunna vara med och utmana Malmö FF hela vägen här. Till det här kommer ju då att de har ju också en chans på det här. Vi ska prata mer om det senare, exakt vad det innebär i ECL, Europa Conference League, den nya tävlingsformen. Det beror lite på hur det går i cupfinalen, men där kan ju Djurgården också få en plats då, och den ger ju faktiskt rätt mycket pengar. Vi ska komma in på det i slutet av programmet, exakt hur mycket pengar. Så att Djurgårdens ställning i svensk fotboll är väldigt väldigt stark, och det var det fanns i bakgrunden när bakom min känsla där om ett maktskifte. Just nu syns ju inte detta maktskifte då i tabellen, och det är möjligen att jag spänner bågen lite för hårt där, men det får man ju göra ibland. Men det är roligt, det har blivit lite snack mellan de här klubbarna nu också. Du var ju på Örebro, såg Örebro MFF i veckan. MFF vann med 2-1. Efteråt var de väldigt kaxiga Malmö. Ahmed Hodzic snackade på bra där. Tyckte att det var i Stockholm där snackade de mest. Det är vi som visar och levererar på planen.
Ja, det är klart, det blir alltid en motsättning att säga att andra snackar när man själv snackar givetvis. Alltså, inte mig emot, jag tycker Ahmed Hodzic är rolig liksom, och intressant att höra på, och han är slagkraftig och han är liksom inte blyg efter matcherna, och det tar jag gärna liksom, så att det, men det är klart att det blir speciellt att säga att några andra är kaxiga snackare som liksom bara är stora i munnen, medan Malmö inte är då. Jag menar, för mig så det jag gillar med Malmö är att de både snackar och levererar, och att det alltid har varit så via många olika spelare som Pontus Jansson, Rosenberg, ja, i princip alla deras starka namn har ju varit sådana som både levererar och snackar, och det är ju verkligen Ahmed Hodzic också.
AIK hade ju en period här där de och Norling, de arbetade väldigt hårt med att marknadsföra sig själva som den stora rivalen till Malmö FF, till den stora utmanaren där. Det var ju framförallt 2018 här och Sebastian Larsson och liksom, eller den liksom rivaliteten som späddes på där, plus att det var de som utslaget över tid hade högst placeringen också. Nu kan ju Djurgården, återigen lite utifrån den här maktskiftes retoriken, nu kan ju Djurgården genom en bättre placering i AIK gå om AIK i fördelningstabellen, alltså vilka som har haft bäst resultat över en femårsperiod, vilket gör att de får x antal miljoner mer än AIK från de centrala avtalen, vilket ju ökar Djurgårdens ekonomi ytterligare. Och så har vi nu då den här överkörningen som ju på någonstans liksom är överkörningen av Malmö FF på Tele2, någonstans är en klassiker i våran värld. Är det på väg att byggas upp en spänstig rivalitet mellan Djurgården och Malmö framöver här? Tror du inte det, att nästa gång de ska mötas, för då kommer man ju referera till liksom slakten på Tele2, och så vet vi nu att ekonomiskt är det Djurgården som är på väg starkast framåt. Vi ska lägga in en brasklapp lite för Norrköping också. Nu är de på väg kanske då få 60 miljoner för Sead Haksabanovic, och Norrköping kommer inte heller gå att räkna bort ur det ekonomiska perspektivet, men känns ändå som de ligger en liten bit bakom.
Ja, nej, men det är klart att det kan bli en framtida liksom framtida riktigt tyngdviktsmöte. Så det som är lite grejer med Djurgården dock, det är att de har ju Bosse som är den stora karismatiska stjärnan på något sätt i den klubben. Det är han som är den ordbråksmannen, det är han som uttalar sig skarpt, det är han som är den som skapar rubriker. De har sällan en spelartrupp som gör det, utan ofta en ganska samlat ihop ett antal hårt arbetande rollspelare som är ganska lugna och ödmjuka och inte gärna tycker liksom alldeles för mycket sådär. Så att de har liksom inte riktigt det, de har inte det svunget i sig som kanske Bayern hade under några år nu för 2-3 år sedan, eller 1-2 år sedan. De har inte riktigt det som AIK hade under lång tid, de har inte det som Malmö hade, utan de har mer ett gäng fotbollsarbetare som är ganska disciplinerade i sina uttalanden och sådär. Så att jag ser inte framför mig särskilt mycket, du vet, att det här, alltså jag tror det kommer vara ett riktigt tungt möte ekonomiskt och sportsligt, men kanske inte, vad ska vi kalla det, kulturellt.
Kim Bergstrand kan man väl säga var på väg där ditåt ett tag, men sen så brände ju han sig där, så att nu ligger ju han lägre då. Men det är ju i grunden en person som man inte ska underskatta när det kommer till ordkrig.
Nej, så är det ju. Så är det ju. Det var ju underhållande mellan han och Rösle under en period liksom och så. Och kanske kommer tillbaka igen då att det blir mer Kim i pressen framöver och sådär. Lagerlöf är ju intressant alltid att lyssna på och kan vara ganska skarp också, men är ändå lite mer av en lugn typ.
Mm. Då utser vi i alla fall Djurgården till vårmästare. Vi får se vilka som blir säsongsmästare och vi får se hur liksom den framtida rivaliteten mellan Djurgården och Malmö byggs vidare här. Vi ska ta oss an två andra lag som vi har utnämnt i vårens överpresterare. Gentemot, ja men kanske vad man trodde, men även ekonomiskt givetvis då. Och då är det ju förstås tabellfyran, om jag inte är helt ute och seglar det här, möjligen femma då, Kalmar FF och nykomlingen Degerfors som ju har slagit sig in bland Big 8-lagen. Och där känner vi väl någonstans att hur man än mäter och tittar och tänker och tycker där någonstans, så är det ju de här två lagen som har överpresterat mest gentemot sina förutsättningar så här långt.
Ja men definitivt, vi hade ju diskussioner om Kalmar tidigt liksom, att de, ja, men att de på en nästan rekordsnabbt lyckades förvandla sitt spel till 100% nästan, och det är en av de stora prestationerna tycker jag, dels av Rydström men också av spelarna såklart. Det är inte enkelt att expandera sin fotbollshjärna på så kort tid, om man förstår vad jag menar, liksom att spelare som man var osäker på skulle kunna slå fyra bollar in mellan varandra helt plötsligt kan på det lugnaste sätt liksom rulla ut Hammarby liksom. Det är väldigt, väldigt imponerande. Men också då
kan det vara så att Rydström har visat att det kanske är enklare än man tror att göra den förändringen ändå, för att jag menar det är ju inte spelarna som man ja, men om man skulle klassificera dem skulle man inte säga att det här är liksom ett gäng bolltrillare. Men Rydström har ju liksom gett dem nycklarna, han har gett dem tillåtelse att misslyckas, han har byggt upp deras mod. Att det kanske handlar mer om instruktion, alltså att fotbollsspelare i grunden är så skickliga att de kan göra på ett annat sätt om de bara får chansen att göra det. För det är inte, han har inte haft möjlighet att handplocka ett lag, utan han har fått i mångt och mycket fått ta med några få justeringar, fått ta den gamla truppen helt enkelt som spelade på ett helt annat sätt och säga åt den och göra något annat.
Nej men så är det ju, och jag tror helt enkelt att han är en väldigt skicklig instruktör och inspiratör på något sätt. Jag vet att han hade, att hans fotbollsövningar går ut på att göra det jävligt mycket svårare i träning än vad det är på match. Alltså att den typen av spelövningar som liknar matcherna, som ska likna Kalmars matcher, är bara mycket, mycket svårare än vad det sen blir i matcherna. Att man gör det svårare för spelarna. Vilket sen då ska göra att matcherna känns mer bekväma sen. Det låter ju kanske enkelt, men jag tror inte det är nog svårt ändå att få till den typen av övningar som känns realistiska på det sättet. Och jag tror han är väldigt duktig på det. Att han har tänkt mycket på det, att han har utarbetat det under liksom många timmar. Så att jag tror att det är det som är hemligheten.
Ja, jag kan ju inte hjälpa att jag får en liten liksom flashback till Poja Aşpagis Blåvitt där då 2019, som gjorde en liknande vår för att sen falla tillbaka ganska kraftigt under hösten. Nu vart ju de brandskattade under sommaren där. De blev ju av med centrala spelare egentligen i alla lagdelar. Och det är klart att det förstörde en hel del av Blåvitts fina vård där 2019, för sen ramlade de ju tillbaka och var klart sämre under hösten och slutade i mitten någonstans, vilket var godkänt förstås. Men jag får lite känslan att jag är lite orolig om man då ska sätta sig in i Kalmars situation, för att det kan bli något liknande i Kalmar. Det känns som att det finns en viss procent av vad ska man kalla det, entusiasm här som skapar en energi som Kalmar rider på. Förr eller senare tar den energin slut eller den blir mindre. Men vi började ju den här inför den här säsongen med att säga att det är ett av de lag som skulle bli absolut mest intressant att följa 2021, det är just Kalmar. Och den här starten har ju gjort det ännu mer intressant att följa dem. Håller de i det här med liksom en topp 8 placering, då får man ju verkligen fråga sig vad han har lyckats med där, Rydström. Gör de inte det, ja, då blir det intressant att diskutera det också.
Nej, men så är det ju, och jag har trots allt som vi har sagt tidigare på den, jag har helt andra förväntningar på Blåvitt än vad jag har på Kalmar. Jag i Kalmars fall, att lyckas förändra sitt grundspel, att stabilisera sig i allsvenskan på ett rimligt sätt, att dessutom inspirera på det sätt som de gör, det räcker för mig för Kalmar, men alltså det kanske inte alltid räcker i Blåvitt.
Nej, så är det. Ett annat lag då som har överpresterat, ja egentligen har ju Degerfors då överpresterat ännu mer med tanke på att det här är en nykomling som kommer upp med en omsättning på 18 miljoner. Sen vet vi att nykomlingarna får väldigt mycket pang för pengarna när de kommer upp, eftersom de har inte dragit på sig så stora fasta kostnader. Så första året är ganska bra, man talar om det svåra andra året, det är liksom när det här börjar rätta till sig och man inser att det är en jävla massa kostnader i allsvenskan också. Men första året då brukar de kunna omsätta de ökade tv-pengarna i sportslig kvalitet. Vi har sett det flera gånger. Degerfors har ju efter en svag start hittat något som är också är intressant och som också liksom är lite åt Kalmarhållet helt enkelt. Det här är ju liksom inget... Om man tittar på Halmstad då, så är det ett lag som krigar för poängen varje match genom fokus på försvarsspelet. Degerfors är ju ändå ett offensivt pikt lag som möjligen började lite mer naivt, men nu har hittat en bättre balans i vad de gör, och då får de också mer utrymme för den här anfallskraften som finns i laget.
Mm. Nej, men absolut, och det tycker jag är viktigt, är att de utan att, ska jag säga, utan att göra för mycket avkall på sin ursprungliga spelidé, har de lyckats anpassa den till allsvenskan. Och det är inte lätt att göra det. Det är lätt att man faller igenom helt då, när man, om man känner att fan, det här funkar inte. Men imponerande sättet om de har lyckats anpassa sig till allsvenskan sen efter ett antal käftsmällar.
Ja, så är det ju. Och det är ju det som är skillnaden. Nykomlingarna sprattlar ju ofta i början, är ju ett uttryck som vi använder. Vilket innebär att de vinner de första matcherna när lagen inte riktigt har kommit igång. Degerfors gjorde ju lite tvärtom. De hade ju ett par dåliga prestationer här. Vi lyfte ju till och med frågan ifall de hade bluffat sig genom Superettan. Och sen så studsade de rätt. Och därav blir också deras fortsättning jäkligt intressant och spännande att följa helt enkelt.
Mm, verkligen.
Från överpresterare då till underpresterare, eller fiaskolag som man kan kalla dem också. Där har vi också utsett två stycken, och det är Örebro och det är Häcken. Om du får sortera dem inbördes, vilka är den största besvikelsen för dig? Är det Örebro eller Häcken?
Jag kan inte säga något annat än Häcken, givetvis.
Fast de vann nu senast och ändå trots allt nu då tagit 6 poäng.
Ja, nej, men det är absolut, det måste vara Häcken. Det är svårt med Häcken, det är svårt att liksom peka ut exakt varför det har blivit gott som det har gått. Mer än att de då i alldeles för många matcher förlorat med uddamålet. Liksom. De har ju i grunden stått för en hel del bra prestationer, men i år var året de skulle leverera en riktig, som riktiga guldutmanare. Den pressen klarar de inte av helt enkelt. De klarar inte av den omställningen. Och det, mycket av det faller ju på Alm, givetvis, men också på de rutinerade spelare som Lindgren och Toivio och Friberg och så vidare. Så att jag även för Friberg var en del skadad. Så jag måste säga Häcken trots allt. Även för jag är besviken på Örebro, så är ju Häcken givetvis det stora, stora fiaskolaget.
Ja, men så är det. Och jag tror att i Häckens fall handlar det en hel del om... Jag känner att de har inte varit riktigt flexibla för att hantera den här situationen som... Ja, men som totalt har uppstått för dem. För att ja, det är sant att de kanske de var ett av de lagen som hade allra störst problem under försäsongen med skador och så här. De fick den förstörd. De har sedan haft skador under säsongen på väldigt viktiga spelare. Men även om de problemen har varit störst i Häcken, även om de då har haft liksom mest oflyt med det här, eller vad vi ska kalla de här tillfälligheterna emot sig då, så är det ju massa andra lag som också har haft massa skadeproblem och bekymmer. Jag menar, IFK Göteborg har haft mängder av skador. Hammarby, som vi nämnde tidigare, fick ju det här coronautbrottet. Alla lag har ju sina bekymmer, de kommer lite olika, men inte bara Häcken som liksom har haft otur med skador eller har haft mycket skador. Och Då upplever jag att de har inte kunnat anpassa sig till den verkligheten och gå in i en säsong med på ett dåligt sätt. De gör det sen när matcherna börjar även med skadade spelare. De har fått ett favorittryck på sig som är berättigat berättigat ur något slags helhets, eller ett favorittryck, men ett tryck om att prestera för en gångs skull, som är berättigat utifrån den stora bilden att de har den här truppen och så, men som inte tar så mycket hänsyn till hur deras försäsong har sett ut. Nej. Fast den försäsongsproblematiken då är en faktor. I det här läget har de inte kunnat, de har inte anpassat sig till den verkligheten, känner jag, utan Häcken under Alm har hela tiden byggt på, vi ska spela på ett sätt, vi ska utveckla det sättet, vi ska bli bättre på det, oavsett hur fan det går egentligen. Men de här bitarna krockar ju. Man har den nya pressen på sig, man har en mer problematisk försäsong tidigare, ändå är det match efter match samma inställning, vi ska utveckla vårt spel, vi ska anfalla centralt, vi ska göra det här, istället för att kanske, okej, fan, vi kanske får ta ett kliv tillbaka och göra något annat, vi kan inte spela som vi har gjort tidigare, vi måste anpassa oss efter den här verkligheten, annars kommer den här säsongen gå åt skogen. Istället har man ju någonstans sprungit med huvudet rakt in i väggen och kört vidare på ett sätt som inte riktigt är möjligt att göra här och nu. Det kanske hade varit möjligt när spelarna är tillbaka efter en sommarträning och så vidare. Men det har de inte varit. Och där tror jag du har den huvudsakliga förklaringen till att de ett tag bara hade 2 poäng då på 6 matcher. Nu har de ju fått sin första seger. Och då ser man att då går det ganska snabbt. Nu är de uppe på 6 poäng. Nu är de plötsligt bara liksom en seger bakom IFK Göteborg. Och liksom de är bara 5 poäng bakom Hammarby. Så att, som sagt, det är väldigt små rörelser fortfarande.
Ja, nej, men allt tyder ju på att de kommer klara sig kvar. Liksom. Det kan man inte säga något annat om.
Nej, men så är det. Örebro har väl skrapat ihop fler poäng än Häcken. Så det är klart som fan att Häcken ur det perspektivet är, som du också var tydlig med, att det är Häcken som är det stora fiaskolaget. Men tätt följde av Örebro då?
Ja, men det är ju trots allt laget som har gjort minst antal mål och släppt in näst flest mål efter Varberg, va? Och ÖSK, jag menar, jag kollade ju på Malmö-matchen senast och det är småtrevligt. De har ibland via Nordin, Gersic, då får de till ett fint bollinnehav. De ser okej ut liksom. Men de ser ut som ett, ibland som ett välskolat juniorlag liksom. Det finns så lite spets just nu i det här laget. Och jag har tidigare tänkt att Dennis Hymmet har fått för stort ansvar liksom. Han ska vara när i Besara på ett sätt som man inte kan kräva att någon ska kunna vara. Han ska liksom vara den som går ner och möter, han ska gå i djupled, han ska kombinera, han ska ta avsluten, han ska göra drömmålen, han ska göra de fina framspelningarna. Och jag tror att det har varit för tufft för honom. Nu har han varit lite mer spets, tycker jag, sista tiden. Renodlat spets och fått lite mer hjälp runt omkring sig. Ja, bland annat Walker och så vidare, men även Seger har ju varit okej. Sådär. Men det är ju också så att de har misslyckats med nästan alla sina offensiva rekryteringar. Hymmet har varit ett fynd och det ska man ha respekt för. Men jag menar, Kailanen gick ju inte riktigt. Memetti har ju inte exploderat under de här åren i ÖSK. Björndal har inte riktigt funkat. Romain Gall nu ser ju inte särskilt spetsig ut heller. Utan det som, det är därför jag är lite fundersam kring ÖSK också. Det snackas ju om att den väldigt sympatiska Kjell då inte ska vara tränare utan sportchef istället, och rapporterade Expressen att han ska bli sportchef istället. Och jag vet inte för han har varit så jäkla mycket bättre som sportchef än som tränare, men jag vet inte, det är ju ganska knappa förutsättningar också.
Ja, nej, men det är klart att man tittar på Örebro så har de haft en nedåtgående trend de senaste åren ekonomiskt. Och förr eller senare så avspeglar sig det här på resultaten. Det någonstans lite i skymundan så har de ju sjunkit ner som ett lag som omsätter mindre än både Kalmar och Sirius till exempel. Tidigare så pratade man om att de har varit den här eviga nian som låg strax efter då Big Eight-lagen, men de är ju inte riktigt där, utan de har tappat ekonomiskt år efter år, och det förr eller senare får det effekt. Och Nahir Besara, det var ju någonstans en spelare som ja, men lite som en hemvändare på sätt och vis. Alltså de går ju utanför ekonomin, och han gjorde ju så oerhört mycket på egen hand förra året. Det där har de inte haft någon som helst möjlighet att ersätta. Och när jag tittade på Örebro inför säsongen så var det precis det jag konstaterade. Att av hans, jag tror han gjorde 12 mål, väldigt många av dem var egna prestationer som inte handlar så mycket om laget, utan han skapade mål, poäng, assist, chanser, allt som ett lag mår så bra av på helt egen hand. Och då räcker det egentligen inte att ta in en annan spelare när det liksom inte, när liksom Spetsen är inte en konsekvens av att laget ger en spelare möjlighet att glänsa, utan det är spelaren själv som skapar allt det här. Jag var inne på det i fjol att Naib Besara var MVP, han var den enskilt viktigaste spelaren för ett lag, och jag tycker att det återspeglas liksom i Örebros ras i år då. Så att å ena sidan är de ett fiaskolag så man kan vara förvånad över att ha varit till och med så här dåliga. Å andra sidan finns det svar liksom, både truppmässiga och i ekonomin.
Ja, och ett annat viktigt exempel utöver Besara är ju förstås Oskar Jansson då, som vi har sagt många gånger att det var ju mängder av mål.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Sådana tränare som menade på att han tillsammans med Besara var det enskilt viktigaste skälet till att de överstegade poängmässigt sett sina prestationer. Att Oskar Jansson helt enkelt var en av få målet i Allsvenskan som såg till att laget vann mer poäng än vad de borde ha vunnit. Mm. All respekt till Bobby Allain, han är säkert många bra prestationer så, men det är ingen Oskar Jansson och det har märkts.
Ja. Sen apropå då Kjell som sportchef där och så, ja men alltså jag vet inte, jag tycker kanske inte den är så dum den här lösningen. Vi vet ju att det finns goda relationer mellan maktens män i Örebro och gör man honom då till en renodlad sportchef så slipper man ju ta en ekonomisk kost honom liksom på avlöningslistan trots att han inte gör något för sportklubben, så att jag menar, han kan ju den här världen. Jag tror han kan bli en utmärkt sportchef, men det kommer en ny röst, nya idéer in för spelarna då, om de nu tar in en ny tränare. Häcken är ju i samma läge, där ska också en ny tränare in. Det är ju inget klart där, det har pratats om Jens Gustafsson. Jag vet inte exakt vilka det har spekulerats om till Örebro. Vi skrattade lite gott åt nyheten att Rösler var ledig. Han fick gå från sitt tyske gäng där, så att nu är han är möjligen på den skandinaviska marknaden här. Jag vet inte om Rösler är klippt och skuren för vare sig Häcken Örebro. Men var det ju jävligt intressant att se Rösler i Bayern till exempel.
Ja, men Rösler, det är klart att han hade egenskaper som inte var sympatiska. Liksom, det här
en mobbare.
Ja, precis. Det måste man ju verkligen slå ner på. Men som tränare så tycker jag att han var ganska underskattad i Allsvenskan faktiskt. Tycker inte han gjorde ett så mycket sämre jobb än vad Jonas Tomasson har gjort än så länge, om man ska vara helt uppriktig.
Framförallt var han ju väldigt underhållande på presskonferenser och liknande. Han var ju en otrolig färgklick ur det perspektivet. Det var aldrig tråkigt att gå på en presskonferens med Ove Rösler.
Nej,
och skulle han bli tränare för exempelvis Bayern så kan det bli underhållande presskonferenser när de möter Djurgården och AIK i de här derbyna. Rösler versus Kim Bergstrand där efter ett avgjorts på ett tveksamt offside-mål åt något håll. Det då får jag flytta tillbaka till Stockholm igen.
Ja, nej, men det blir så skarpt som man vågar inte ens titta på den. Man får vända bort blicken för att det är så starka ljuskällor samtidigt liksom.
Vi lämnar Örebro, Häcken och Rösler därmed. Vi har lite floppar och sensationer att titta på även på spelarsidan nu när vi sammanfattar våren. Och om vi börjar med, vad ska vi börja med? Vi börjar med vårens floppspelare. Vilka spelare, du får nämna två, i alla fall en, är du mest besviken på den här våren?
Ja, men börjar du
så får jag samla tankarna lite. Fundera lite. Mm. Ja, för att jag har ju både skrivit och talat mycket om det här. Och jag tycker någonstans att man får se det här utifrån två perspektiv. Ett, vilka förväntningar fanns? Två, vad är det för ekonomi inblandat? Och när vi talar ekonomi, då tycker jag inte att Astrid Selmani har levererat den här våren gentemot vad Hammarby betalade. Det var deras största affär någonsin. Det var uppåt 10 miljoner kronor. Han har gjort ett mål, i och för sig ett par assist och hyfsade insatser i vissa delar. Men jag tycker, jag reagerar gång på gång, och nu tänkte jag verkligen på det, att han är väldigt svag med boll, rättvänd. Det här är ovanligt svag för att vara en spelare som man har hystat ut 10 miljoner på. Han måste verkligen, till skillnad från Besara då, som vi pratade om där tidigare, som kan skapa ur ingenting, så är ju Selmani en spelare som är väldigt beroende av att han blir serverad. Inte bara att han blir serverad i mål, men att han annars blir serverad i lägen där han i sin tur med sina egenskaper då kan sätta upp för andra. Men titta på Selmani med boll rättvänd ett par meter utanför straffområdet. Där händer inte mycket. Det är inte mycket klipp i steget han har i den delen av spelet då. Men alldeles oavsett, har man lagt 10 miljoner så förväntar man sig mer, eller jag förväntade mig mer. Det är klart att Djurgården betalade mycket för Joel Asoro, men han har ju inte spelat så mycket, han har varit skadad och så här, och han är yngre. Det finns liksom en affär att göra där framöver för Djurgården, och han kan få tillbaka ganska mycket pengar. Jag har svårt att se om inte Selmani verkligen exploderar här till hösten eller under nästa år, hur Hammarby ska få tillbaka de här pengarna, som ju var en diskussion då när de köpte honom, att man pratade om att de skulle få tillbaka dem genom att sälja honom dyrare och så här. Jag vet inte, just nu är det väl bara Saudiarabien, någon klubb där som skulle ge pengarna tillbaka på Selmani. Så att jag säger Selmani, och så säger jag då Hamsik. Jag har pratat om väldigt mycket. Jag tycker gentemot de förväntningarna som fanns, hur mycket en enskild spelare kan bidra med ett allsvenskt lag. Det är där jag tycker att han blir vårens flopp. Jag säger inte att han har varit dålig, men jag tycker att diskussionen på sätt och vis blev okunnig i våras när man skrev upp honom, hans möjligheter, en enskild spelares möjligheter att lyfta ett lag så väldigt mycket. För det var ju vad många tycktes tro att han skulle göra. Och det har han ju inte kunnat göra, särskilt lite när han har varit så långt från målet som han ofta har varit i spelet. Jag kan köpa att han enskild spelare, typ Zlatan, när han kommit till Hammarby med han i straffområdet. Han hade ju vräkt in mål. Han har gjort total skillnad, en enskild spelare. Men Marek Hamsik är inte liksom i den delen av sin karriär. Och han hade heller inte och ville väl inte ha den rollen i IFK Göteborg heller. Eftersom det här handlade om att förbereda sig för sitt EM. Och då skulle han vara en lite i planen då lägre placerad mittfältare. Sen han har i perioder och i sekvenser visat en enormt hög nivå. Det råder ingen tvekan om det. Men han har inte fått den effekten på för IFK Göteborg som jag tror att många är nere i Göteborg förväntade sig, och så som snacket och diskussionen var. Och det är väl bra för allsvenskan, det går liksom inte att komma in här och bara liksom dominera hur som helst. Det är en ganska jobbig serie att spela i. Det är väl ett gott betyg åt allsvenskan.
Verkligen. Nej, men jag har suttit och funderat, och det är klart att jag funderar lite på så här Ademi och sådana i Djurgården som kommer med gott renommé och som inte ens får spela någonting alls. Men han är trots allt en ung kille från finska ligan som man kanske inte ska ha för höga förväntningar på. Så det släppte jag. Jag måste trots allt välja de nyckelspelarna i Häcken. Jag menar, det är svårt att bortse ifrån att det fiaskot de gör under våren. Och egentligen så är det svårt för mig att peka ut liksom vilka enskilda det är. Men som kollektiv så måste de ju ta större ansvar än... Jag menar, jag ställer ju högre krav på Faltetas, Friberg, Lindgren, Ekpolo, Martin Olsson när han spelar, Dahlberg, för han är ganska ung, Jeremejeff. Jag ställer ju högre krav på dem än vad jag gör på Traoré, Wålemark och liksom deras vänsterbacksreserver och sådär, och kanske Bergen.
Det här är ju historiskt, du klipper med Ekpolo alltså efter år av hyllningar, förbehållslösa hyllningar.
Nej, men jag älskar ju Ekpolo.
Sprickan är total.
Nej, men jag älskar ju Ekpolo givetvis, så det är svårt för mig att säga dem. Men jag kan liksom inte, och jag kan inte peka ut en enskild av dem, för att vissa av dem har stått för bra insats ibland och fallit igenom ibland som resten av laget, men som helhet är det stora fiaskot. Och då måste deras mest meriterade spelare, de som skulle bära det här laget, måste få mest kritik. Så jag väljer nyckelspelarna i Häcken.
Ja. Och deras tränare då?
Och tränaren givetvis.
Som vi har varit inne på tidigare, att ja, när ingenting fungerar så får man ju lasta honom då. Ja, då tog du ett gäng där då. Kan du peka ut två positiva spelare då, som har överraskat dig positivt, eller ska jag gå igenom?
Jag kan börja.
Nej, men det är klart för dig.
Ja, nej, men jag vill ändå, får man säga, Magnus Eriksson, som jag tänker att du skulle sagt också. Och det är ju, för jag var lite så här i början när de skulle spela innan som mittfältare, då hade jag en bild av att det var ett sista försök att få in honom i laget på något sätt, för jag vet att han var lite så här fundersam förra året. Han var bänkad en hel del, han spelade tia, han spelade ytter, han spelade striker, och det var som att han inte riktigt kom loss i någon av rollerna så där. Det var som att han saknade kanske redan rycket, han saknade den här x-faktorn för att göra sig gällande just längst upp i planen. Och så säger de att de ska få in honom som tredje man på mittfältet istället. Han ska vara liksom en ansvarstagande liksom tvåvägsspelare nästan där vi. Och då tänkte jag, ja visst, han spelade släpande anfallare i Malmö. Han kanske har det där i sig fortfarande. Men jag trodde ändå att det var kanske ett sista desperat sätt att få in Eriksson i laget snarare än att det skulle bli succé. Men där har han ju verkligen, verkligen, verkligen motbevisat mig på alla sätt och vis. Han har varit kanske vårens allra bästa spelare totalt sett. Tagit ett enormt ansvar. Lyckats vara väldigt, väldigt avvägd i väldigt många situationer. Gör väldigt få misstag. Är den spelmässiga motorn på många sätt tillsammans med Kylle då. Så att jag är väldigt imponerad av Magnus Eriksson och det han har bevisat den här våren. Mm.
Du är nöjd med han?
Ja, du kan ta en, så kan ta
okay. Ja, jag säger då Akin Amo i Hammarby. Det är klart att han under försäsongen där i några cupenmatcher visade att här är något på gång. Men sånt där de har ju varit med om tidigare, att någon har dansat en försäsong. Men han har ju verkligen varit en urkraft liksom i Hammarby rent individuellt då. Även om Hammarby liksom som lag, som vi har varit inne på, inte har gått som tåget, så har ju Amo, man får tänka på att Amo är 18 år, alltså han gör otroliga saker, han gör saker som som andra spelare inte kommer göra under hela sin karriär, det gör han som 18-åring. Så att det är klart att han på många sätt har varit vårens sensation. Han kom ju redan under fjolåret, han kom där i somras redan till Hammarby. Jag vet, han lirar ju lite med juniorlaget och så, och det var liksom, de tyckte inte det var så märkvärdigt när han lirade i det här juniorlaget. Jag undrar hur de där matcherna har sett ut, men då måste han ju gått på låga procent av sin totala kapacitet. För som sagt, han har ju verkligen exploderat på många sätt och där finns ju en stor försäljning att göra. I övrigt håller jag med.
Ja. Mitt andra namn tänkte jag säga då.
Jag ska bara säga att jag håller med. Ja. Magnus Eriksson också, så att den tog du lite av. Men jag, om du drar ditt andra namn, så tänker jag ut en ny snabbt här.
Ja, men då säger jag givetvis Adegbenro. Jag vill ändå göra det. Jag såg honom som en irrationell, liksom okonventionell ytter som skulle kunna vika in och skjuta mot bort i krysset, som kunde gå på utsida och slå fina inlägg, som skulle ha lekstuga med ytterbackarna. Sen visste jag kanske att han hade, att det var snack om att han hade en större bredd i spelet än så, men väldigt tidigt på försäsongen så började ju Norling spela honom som en slags falsk nia nästan, med Levi och Haksabanovic runt omkring sig, och direkt visade han en väldigt jävla höjd i sitt spel som gjorde att man förstår varför han var så bra för Rosenborg i Europaspelet för några år sedan. Han är, tycker jag, väldigt hög klass i det mesta han gör. Han löser trånga situationer på små ytor, han suger in svåra bollar, och han har också visat sig vara en oförskämt stark avslutare på ett sätt som jag inte trodde han skulle vara. Så att det kan kännas givet att säga, kanske till och med tråkigt att säga Adegbenro, och särskilt nu när de har gått lite sämre mot slutet, men jag vill nog ändå säga honom.
Du ska bara lägga in en spontan reflektion från Norrköpings match mot Elfsborg som jag såg igår, när Sead Haksabanovic inte var med, vilket innebar att ett större ansvar hamnade på Adegbenro. Jag ska inte hänga ut honom enskilt, men Norrköpings anfallsspel igår, det var som jag skrev i min krönika, det var alltså det sämsta anfallsspel jag har sett i Norrköping, jag tror det är sen 2009 när Göran Berghjort var tränare och de höll på att ramla ur Superettan. Vi talar ju om en nedre mittenplacering i Superettan, tror jag Norrköping kom på 2009. Sen tog ju Berghjort upp dem i Allsvenskan 2010, och sen har de haft Jan Andersson, Jens Gustafsson och nu Rickard Norling. Men den insatsen igår, de skapade alltså inte en enda målchans. Adegbenro skapade inte en enda målchans. Norrköpings enda målchans i den här fotbollsmatchen kommer i 87 minuten när Kristoffer Cassini har bytts in och han trampar rakt igenom och skjuter en tåpaj på Rönning. De har en målchans på en fotbollsmatch. Det är inte ofta man ser fotbollsmatchen ett lag inte har en enda chans. Alltså, det brukar alltid vara någon hörna eller så. Här tog det 87 minuter. Mot ett bra, men liksom inte fantastiskt Elfsborg. Det var ett gediget Elfsborg. Så att jag tror att Adegbenro, jag håller helt med dig. Det är klart att han ska vara med i den här diskussionen om de spelare som har överraskat mest positivt. Men det har inte varit negativt för honom att Sead Haksabanovic har dratt på sig så mycket markering. Nej, som han förmodligen har gjort.
Så är det ju.
Och det ska bli intressant nu hur Rickard Norling, ja, vad de gör i Norrköping helt enkelt. För att de har en spännande men krånglig transfersommar. För det är klart att får de nu in då 60 miljoner för Haksabanovic, de måste ju ersätta honom. Mm. Han är ju ändå liksom så betydande för dem. Ska de ha något med toppen att göra så måste han ersättas på något sätt. Och sen så kanske Isak Bergman Johannesson också försvinner. Och där har vi lika mycket pengar, absolut. Men då ska nya spelare in. Så att det kommer vara mycket att göra. Norling fick en fråga i tv igår om han skulle få semester. Det svarade han glatt ja på att han skulle få. Men det undrar jag om han får så mycket semester. Så att, ja, jag håller med. Men jag lägger in den lilla reflektionen om Norrköping eftersom vi inte har pratat så mycket om dem. Ja, men jag kör en liten skräll då som jag skulle vilja nämna. Jag tycker faktiskt att senaste matcherna, och nu ska jag fråga dig då eftersom jag själv, vi såg ju olika matcher igår då. Pavle Vagic, spelade han för Malmö FF igår?
Ja, nej, men jag gjorde han.
Mm. Ja, och det jag har sett av honom så tycker jag att han har tagit för att vara så ung och spelat så lite och dessutom mittback i grunden. Mm. Eller i alla fall tidigare varit mittback. Jag tycker han har gjort ett otroligt fint jobb på centralt mittfält. Precis en spelartyp som Malmö FF får, hårt jobbande, tydliga tvåvägsegenskaper i sig. Det ska bli jäkligt intressant att följa hans framfart i Malmö FF. För jag hoppas att Jon Dahl Tomasson fortsätter att satsa på honom. För det tycker jag definitivt att han är värd. Eftersom du snodde Magnus Eriksson från mig så fick jag dra en ur hatten. Jag kanske inte ska säga att han är liksom vårens stora sensation. Men han är en spelare som överraskat positivt på mig. Och det var ju också lite den rubriken vi hade här.
Ja, men jag gillar också Pavle Vagic. Jag skriver tidigare, han har en väldigt kittlande blandning av fysik och storlek och spelförståelse som är relevant. Så, sen så tycker jag att han har haft han är ny så man får acceptera det, men han har haft vissa matcher har fått spela lite för hög felprocent ändå, till exempel AIK borta, där han gör många bra saker men också en hel del dåliga saker. Men i grunden så håller jag med om att det är ju väldigt positivt för Malmö att de kan få in en egen produkt som första reserv på det sittande mittfältet istället för Bonke Innocent, som jag inte har några problem med. Jag gillar Bonke, liksom. Han är en bra rollspelare, men det är klart att det är mycket skönare för Malmö att ha en 21-årig egen produkt som kan ta den rollen, och han har visat att han klarar det. Så det är absolut positiv överraskning.
Då har vi fått in en ganska fin blandning där och så på spelare också då, både floppar och de som överraskat positivt. Om du inte vill lyfta någon mer nu när du har chansen, så ska vi gå över på vårt sista ämne i den här podden. Vi ska börja runda av, men avsluta då med en god nyhet för de allsvenska klubbarna inför hösten. Det här rör ju då framförallt Elfsborg, Häcken och sen då Hammarby eller eventuellt Djurgården, beror lite på i hur det går i cupfinalen, men det är helt enkelt lagen som ska kvala till det nya ECL, Europa Conference League. De garanteras ju då, om man kommer med, 30 miljoner kronor, 2,9 miljoner euro, sen ytterligare 5 miljoner per seger och en rad miljoner för avancemang från gruppen. Det ska nog inte vara omöjligt för en allsvensk klubb framöver här att dra in i storleksordningen 50 miljoner kronor på ett ECL-spel. Sen är det ju resor och så här som det där ska bekosta också då. Men Boman, du kan de här siffrorna ännu bättre, för du har precis pratat med Svante Samuelsson på SEF.
Ja, det var ju faktiskt, det var ju Twitterkonto som heter Skånelaget som tog upp det här först i en svensk kontext. Han hade väl fått en källa via polska fotbollsförbundet och sett kunnat omvandla då så att man fick se hur mycket lagen i ECL ska tjäna. Så det var en bra liksom folkbildande insats av honom då, och jag ville ändå dubbelkolla det först innan vi bara pratade rakt av om det. Så jag försökte dubbelkolla med Svante Samuelsson, och han bekräftade att i princip till 99% då att
polacken hade rätt.
Polacken hade rätt och det här Twitterkontot hade rätt då. Och det är ju så, jag tillhör ju de som jag var väldigt färgad av liksom ilskan som svensk fotboll visade när man införde det här tredje den här tredje turneringen liksom. Det var ju väldigt kritisk inställning till det från SEF och så vidare, från många klubbar, att det var liksom en B-turnering som inte skulle ge så mycket pengar, om jag minns rätt. Sen har ju det mildrats allt eftersom då, när man har fått för sig och fått reda på att det faktiskt, att UEFA är mer generös än vad man trodde mot den här tredje turneringen. Så jag får ta tillbaka det, att jag tyckte att det var en La Manga stinkande turnering, för det är det uppenbarligen inte. För att så här är det, 2700 miljoner euro ska delas ut i de här tre olika tävlingarna. Då går 2000 miljoner euro till Champions League, 465 miljoner euro till Europa League och till sist då 235 miljoner euro till Europa Conference League plus 75 miljoner. Så att det är väldigt lite skillnad då mellan, inte väldigt, men det är en liten skillnad mellan ECL och EL, och det visar helt enkelt att man kan tjäna bra med pengar. Så det är verkligen för svenska klubbar en enorm möjlighet att tjäna mycket pengar. Det är ju bara att gå igenom liksom, ta man sig vidare till ett playoff, hela vägen till ett playoff och åka ut i playoff, då får man 7 miljoner. Det är ju, menar, eller 7-8 miljoner. Ett gruppspel ger 30 miljoner. Det är ju liksom fantastiska siffror sett till om det är så att det blir lite enklare då, även fall man, ja, jag tror inte det kommer bli jättemycket enklare i Europa Conference League jämfört med Europa League, men det kommer bli lite enklare. Men också en vinst i gruppspelet ger bara det 5 miljoner liksom. Så att, och ett kryss mellan 1 och 2 miljoner.
Men som jag sa där, att går du dit så är det inte alls orimligt att du drar in 50 miljoner på besväret. Liksom.
Nej, det är goda möjlighet att göra det. Så att,
50 miljoner svenska kronor då.
Alltså. Ja, precis. Så att det är ju, ja, vi har bytt lite från euro till kronor, men det jag sa nu om intäkterna där, vi var ju kronor då. Så att, absolut, det finns goda möjligheter att göra det. Så att de som var positiva till en början fick rätt. De som var lite misstänksamma och negativa som jag då fick ju helt fel. Så att det är ju, ja, verkligen positivt, och det ska bli, det är kul att det kommer betyda mycket.
Vi har väl kanske varit lite nyttiga idioter här då, där vi har köpt retoriken från svenska makthavarna okritiskt egentligen, när vi har talat om, vilket jag ju även också har gjort, jag har sagt att man får liksom flygbiljetten tillbaka på sin höjd. men medans det här då kanske har varit någon form av förhandlingstaktik som har pågått. Och då är det klart att då vill man ju sprida en bild av att det är lågt och man vill ha mer. Å andra sidan så tror jag inte att den här poddens genomslag i de styrelserummen är så stort, så att det är väl ingen större skada skedd. Även om vi kanske givetvis borde gjort vår läxa noggrannare då, innan vi sa att det inte finns några pengar alls och hämta där. Nu visar det sig att det finns det då, som sagt, så att det blir ju en jäkla morot för, ja, men i närtid då, för de lag jag nämnde här, Elfsborg och Häcken och så Hammarby och Djurgården. En fråga där. Malmö FF som vann Allsvenskan 2020 och ska kvala till Champions League. Om de missar Champions League, har de då chans att gå till Europa League? Och missar de Europa League, så de går, och kanske går till ECL då, Europa Conference League också, eller
det
hur?
Stämmer.
De har tre, alltså vinner du serien då har du tre möjligheter helt enkelt.
Så Malmö har ju oerhört goda möjligheter att få pengar liksom på något sätt. Så
maktskiftet är uppskjutet.
Ja, det kan man säga. Nej, men Malmö har ju satt sig i en väldigt bra position där givetvis. De andra hamnar ju direkt i ECL, de andra. Det är bara Malmö som har möjligheten med två stycken sådana fallskärmar, om man kan säga så. Så att, nej, men där har ju Malmö verkligen satt sig i en underbart god position för deras del. Sen är det intressant, det är ju lite för andra förändringar. Det är ju att till exempel så är det ju den här koefficienten har gått från, det har ju varit 5 år tidigare, det ska vara på 10 år nu. Mycket misstänker man att det kan vara att det har varit ett antal storklubbar i de största ligorna som har varit på dekis sista åren, vilket gör att det har varit viktigt för dem att se till så att man ska räkna en längre period helt enkelt. Kanske för Arsenal och sådana och så vidare. Det har varit en del storklubbar som vill gynnas av att det varit bättre för helt enkelt. Så att det är ju en ganska ny grej också som man kanske inte har tänkt så mycket på, att det ska vara 10 år. Och en annan rolig grej där.
Kommer Malmös poäng tillbaka då? Eller?
Ja, det borde det bli. Och en annan intressant grej där är också som Svante Samuelsson påpekade, att en ny del av den här koefficienten är titlar. Om man har vunnit titlar, vilket ju IFK Göteborg har gjort, så de har fått poäng i den här koefficienten för titlarna de vann på 80-talet, om jag har förstått saken rätt. Jag kan ha fel, men jag tror att jag förstod saken rätt.
Men ger de även bäring då på den nationella koefficienten?
Ja, precis.
Det
du menar, precis,
liksom.
Precis.
Så att Göteborgs BFAQ-vinster liksom. Där då, de förbättrar läget.
Ja, precis. Precis.
Ja, det gör ju att det är aldrig onödigt att vinna då.
Nej, exakt. Och det är ju de enda, liksom, det är ju de enda som vi vet, Europatitlarna vi har i Sverige. Så där,
så att. Ja, så är det.
Och det är ju ingen enorm skillnad i koefficienten, men det är lite hjälp. Mm. Och det är ju speciellt.
Lät han glad, Svante, när du pratade med honom? Verkar det som att det här är liksom ett besked som tas emot positivt då av fotbollen? Eller var han... Var han ja, klackarna i taket på Svante Samuelsson.
Ja, men det är ju verkligen en sympatisk man ju, Svante. Mm. Alltid varit.
Försiktig general dock.
Ja, men inte nu. Nu var det faktiskt väldigt tydligt att det här var positivt och bra och oväntat. Kanske inte, ja, de kanske haft det på känn nu ett tag, men att det här är, det är liksom bra, en bra generös deal för även de mindre ligorna liksom. Mm.
Bra, Boman. Har vi betat av pengaämnet där då?
Ja.
Då ska vi egentligen bara tacka för oss och tacka för den här våren. Men vi ska avsluta allting med ett mejl från vår hederslyssnare. Sven Heibel, trogna poddlyssnare, vet ju att han dyker upp lite nu och då. Möjligen så blir det här ett lite lagom självgott sätt att avsluta på, men om hederslyssnare Heibel har mejlat så läser man ju upp hans mejl oavsett vad det står. Du får läsa det, Per.
Tack, får vi se. Hej Boman och Laul, vad vedmodigt att höra att din tid är rosa inne på Fergie-time, Robert. Jag har läst Popbladet sedan lanseringen 2000 och känner mig som Mattis i Ronja Rövardotter som utbrister. Men han har ju funnits jämt. Innan du går vill jag tacka dig för flera viktiga bidrag till samtalet om fotboll i det här landet. 1. För att du har försvarat 51%-regeln när den flera gånger varit hotad. 2. För att du har orkat gräva och rapportera om ett av de största hoten mot vår fina sport, fotbollskriminaliteten. 3. För att du lyft på det tunga locket till den psykiska ohälsan inom idrottens värld och ridit ut till de lidandes försvar. 4. För att du vågar ifrågasätta fotbollens och fotbollsjournalistikens totala och smutsiga spelberoende. Ja, du är bufflig ibland och ja, du är en kratta på att tippa. Men få inom sporten har visat mer journalistiskt mod när det gäller som mest. Som du säger själv, du har tänkt stort. Och på så vis har du påverkat det stora samtalet om fotboll. Tack. Och så avslutar han. Per, när profilstarka spelare lämnar planen är det dags för de kompetenta, kanske underutnyttjade medspelarna att träda fram och fylla tomrummet. Podden måste fortsätta. Vem tar du med dig på resan? Frågetecken. Varma hälsningar från er hederslyssnare Sven Heibel.
Ja du, Boman, vem tar du med dig på resan? Har du något svar till lyssnarna på det, eller så får de sväva i ovisshet över sommaren här, vad som händer?
Ja, men det är väl det senare, det är det senare. Vi får se vad som händer helt enkelt. Jag har inte riktigt smält där att vi ska sluta än och jag menar, det tycker jag var väldigt, ja, tycker det är väldigt tråkigt, för jag har varit en väldigt god kollega, det snackade vi om förra veckan, så ska inte prata för mycket om det den här gången, men jag har inget klart besked på den frågan. Men jag
kommenterar inget förrän det är klart.
Nej, precis. Men jag tycker att det har varit kul de här åren i alla fall. Så får vi se vad som händer framöver. Och jag tycker också, får man ju säga då, att Sven har rätt i det han skriver. Även om det kan vara navelskådande och kanske självgott, så tycker jag att han har rätt i det han skriver, och jag tycker att han sammanfattar det på ett bra sätt och ja, fint skrivet.
Ja, nej, men det har varit fantastiska år. Det har varit fantastiskt att göra den här podden med dig, Boman. Jag kan inte säga något annat. Och ja, absolut, lite självgott att läsa upp det. Men som sagt, mejlar hederslyssna så får man ju läsa upp det. Ja. Det går ju inte att sortera bland det där.
Nej.
Så det var väl bra. Om du tar något mer då, Boman, då tackar jag dig för dina kloka åsikter och synpunkter. Jag tackar alla er som har lyssnat. Nu blir det The Village Stompers med Washington Square.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.